Det är måndagen den 13 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Idag ska vi prata om de stora förändringarna som Sverige genomgick från 1980-talet och några decennier framåt och vad de har inneburit. Det har vi gjort flera gånger tidigare i podden och då konstaterat att det mesta som gjordes under den här reformtiden var klokt och har varit till mycket nytta för oss andra som har kommit efter. Idag ska vi ta ett litet nytt grepp på den här historien och tala om kontroll. För allt oftare hör vi idag talas om kontroll, om att vi hade det en gång i tiden före de här stora liberala reformerna. Men att vi sen då förlorat kontrollen och att den nu måste återtas. Kontroll har blivit vår tids stora politiska löfte. Politik handlar inte längre främst om frihet, trygghet och jämlikhet, utan om att politiken ska kunna utöva just kontroll. Så lyder de första raderna i en ny bok som handlar om just detta och som heter Mindre kontroll, mer ordning. Svensk liberalisering under 3 decennier. Den är skriven av en av ledarsidans fasta skribenter, Fredrik Johansson. Och det är också han som är min gäst idag. För att prata om kontroll, vad vi menar med det, vem det är som ska ha kontroll och varför, och förstås vilken mån politisk kontroll är möjlig eller önskvärd. Varmt välkommen hit, Fredrik.
Tack så mycket.
Intresset för kontroll, när dök det upp? När upptäckte du så att säga att kontroll har blivit en politisk grej i debatten?
Ja, men det här har ju förekommit kanske i 15 år i både svensk och internationell debatt. En upplevelse bland väljarna av att det inte råder tillräcklig ordning och att det finns saker som politiken borde ta kontroll över. Och detta har ju då exploaterats både i vårt land och internationellt. Och som jag konstaterar i boken, det kanske mest kända exemplet på det här är ju take back control, alltså löftet från Brexit-omröstningen, där man då utlovar en återgång till en ordning där politiken då har kontroll. Men vi har också det i svensk debatt, det är ju ett ganska vanligt förekommande argument nu för tiden, att politiken ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Så att det, och jag har funderat över vad det här betyder, som du själv sa, vad betyder det att ha meningsfull kontroll över någonting i politisk mening, men också det här andra eller så här första ledet av löftet att ta tillbaka någonting. Och säger man att man ska ta tillbaka någonting så är det ju någonting som har gått förlorat. Så att det borde finnas en tidpunkt tidigare då man hade kontroll. Men på samma sätt som man är ganska vag med vad den här kontrollen egentligen ska innebära, så är man också vag kring när den här tidpunkten är. Men om man går tillbaka då till de här liberaliseringarna och ser hur saker och ting fungerade tidigare, så ligger vi väl någonstans i 60-70 eller 70-80-tal. Så att det är lite grann vad den här boken handlar om, hur det fungerade då och vilka drivkrafter som fanns för att man då, politiker av olika färger och konstellationer, bestämdes för att genomföra förändringar. Mm.
Jag började med att säga att vi i podden ofta konstaterar att de här stora reformerna har varit lyckade. De genomfördes, som du säger, av regeringar av olika färg. Mitt intryck är att det ändå rått tämligen brett konsensus att väldigt, väldigt mycket av det som gjordes på 80- och 90-talet, vis men på 00-talet, ändå har varit bra. Men så är det kanske inte längre. Det är konsensus att det har börjat vittra lite, eller?
Jag tror att det har att göra med att tiden går ju. Och minnena kring hur det var tidigare förbleknar och sådär. Och det blir en ganska politiserad diskussion om det här, att vi levde i DDR-Sverige och det här, det är så långt bort att det blir nästan abstrakt. Man har tagit för givet att det här fungerar idag. Så det tror jag är en förklaring till det. Men det är ju, och det konstaterar vi också i boken, det har ju gjorts väldigt många utredningar, studier, både offentliga utredningar och akademiska studier och branschorganisationer och så vidare, som har tittat på de här avregleringarna. Och det genomgående är ju att det har blivit bättre. Så att en konsensus är väl det. Men jag tycker inte, det är en extremt viktig poäng, men det finns också någonting i varför man genomförde detta, hur det fungerade tidigare, vilka drivkrafter som finns. Och det har kommit ännu mer så i skymundan. Och det riskerar leda till nästan konspiratoriska teorier kring varför det här genomfördes. Att det är nästan under kuppartade former, att det råder någon sorts nyliberal konspiration, att det är kanslihushögen eller opinionsbildningen från näringslivet och så vidare som då gör att det här genomförs. Och jag vill också visa att det här är en process där många är inblandade och det finns olika drivkrafter och det finns inte heller, vilket är viktigt att komma ihåg, någon riktig rak linje eller liksom en mall för hur det här görs.
Nej, men så är väl samhällsförändringar. Alltså, den som tittar upptäcker ju att den här stora planen som man bland vill titta efter i historien, den finns sällan, tycker jag.
Nej, det är verkligen så. Och det gäller både hur det blir och hur det har varit. För att jag skriver i boken om hur regleringsstrukturerna på de här marknaderna växer fram. Och även det är väldigt, ja, men inte individuellt, men det finns heller ingen riktig mall för hur staten ska förhålla sig till olika marknader. Utan det där kan bero på tillfälligheter, det kan bero på nästan individer i olika myndigheter som agerar och sådär. Så det är inte så att det finns, att det vi, när vi går in i 1900-talet, att vi har en bok för hur det här ska regleras, utan det är telemarknaden uppstår och blir som den blir beroende på att telegrafstyrelsen är mycket framåtlutad på sent 1800-tal och försöker lägga under sig hela telefonmarknaden. Det är ju inget statligt alltså monopoliseringsbeslut i den meningen. Och så är det på många andra områden också, att det finns ingen plan och det finns heller ingen tydlig plan när man ska ta sig ur detta.
Du, en liten impertinent fråga. Det är ändå en epok som beskrivits ganska många gånger som du beskriver i boken. Vad tillför din beskrivning mest, skulle du säga?
Ja, det är ju riktigt. Det är ju och jag tror att det har att göra med att den håller också på att bli ganska politiserad. Hela den här epoken i svensk historia, att det skrivs så mycket, mycket om den. Men det jag försöker tillföra är väl just att få en bild av hur det en gång var och hur de som då ställdes inför de här besluten och genomförde de här besluten, hur de resonerade, vilka drivkrafter som fanns, hur mycket var ideologi och hur mycket var praktiska övervägande, ren ekonomi. Om man tittar på järnvägen exempelvis, så är ju hela förändringen av hur den svenska järnvägen är organiserad från det förstatligandet sker på 30- och 40-talet. Den röda tråden i hela den utvecklingen är SJs dåliga ekonomi. Så att man tvingas fatta massa politiska beslut beroende på att SJ hela tiden förlorar pengar. Om man tar en sån här sak som uppdelningen mellan trafiken och infrastrukturen. Alltså från början hade ju SJ ansvar för allting. Men på 80-talet då så förlorar man massa pengar och man vet inte riktigt vilka pengar som ska gå till investeringar och vilka pengar som går liksom in i det svarta trafikhålet. Och då görs det då först en intern uppdelning mellan infrastruktur och trafik, och som sen då blir Banverket och så vidare. Så att det där hade väl kanske skett ändå, men skälet att det här, just det beslutet och även andra beslut fattas är att man behöver helt enkelt lösa akuta problem, eller mer eller mindre akuta problem.
Vi ska gå tillbaka lite i tiden och prata. Jag tänkte vi skulle börja då med, vi ska kalla den regleringsperioden då, att när ändå en väldigt stor del av ekonomin kommer att regleras på olika sätt, och då pratar vi väl om större delen av 1900-talet. Du har några exempel i boken, som man exempelvis att när det gäller innan liberaliseringsvågen, ett tag på 70-talet var 75% av konsumentmarknaden på ett eller annat sätt prisreglerad. Det är ju svindlande idag att tänka på liksom. Att det blev så. Vad finns det att säga det? Finns ingen stor plan, men ändå så blir det så att mer och mer saker blir reglerade under 1900-talets första 2-3/4 kanske, eller sådär. Vad är det som sker då? Nätfråga kanske, men
Det är nätfråga. Jag skulle säga att det finns en väldigt stark tilltro till att politiska beslut kan lösa saker och ting, och politiken har också en mycket större räckvidd än vad den har idag. Det kanske inte förklarar inte motiven bakom detta, men det förklarar att man kan göra det man gör. För det som jag slås också av när jag har tittat på det här och skriver om det här, det är ju att mycket av det som vi tar för givet idag vad gäller någon sorts övergripande struktur för hur relationen mellan politik, stat å ena sidan och marknader fungerar. Det är att det finns ingen statsstödsreglering. Alltså staten kan i princip göra vad som helst. Det finns ingen tydlig konkurrenslagstiftning. Man har en oerhört idag väldigt udda sammanblandning av roller. Många av de här stora statliga aktörerna som SJ och Televerket, de är ju inte bara dominerande aktörer utan de är också regulatorisk myndighet. Så det är ju vad som händer på teleområdet exempelvis. Televerket har ju inte ett formellt monopol på mobiltelefoni, så det finns små privata mobiltelefon, och det här är ju väldigt väl beskrivet på andra ställen, men det är små aktörer som då får bedriva sin verksamhet. Och sen kommer ju då Stenbeck in och ska skala upp det där. Och då vill de kunna ansluta då Comviq, som det jag ser det kommer att heta, till det fasta telefonnätet. Och den frågan ställs ju till Televerket som precis håller på att rulla ut det stora NMT-systemet som är ett nordiskt konsortium och nordiska televerk som då har investerat väldigt mycket i den här tekniken. Och då fattar ju Televerket beslut att nej, men det tycker vi inte alls att ni kan få automatiskt kunna koppla upp er på det fasta telefonnätet. Och sen blir den frågan en regeringsfråga och ett folkpartistiskt statsråd bestämmer att jo, det ska de få göra. Och utvecklingen under 80-talet sen är att vi får en tillväxt av mobiltelefoni som är mer än dubbelt så snabb än vad Televerket själva trodde från början. Men den här kletigheten i politiken tycker jag är slående, och den har vi inte riktigt idag. Så att jag skulle säga att ett framsteg jämfört med då handlar inte bara om att det här fungerar bättre och det är högre produktivitet och vi har bättre tillgänglighet, utan politiken är mer, så att säga, strukturerat ordnad i sin relation. Alltså nu har vi myndigheter som ansvarar, som är oberoende från aktörerna som ansvarar för tillsyn exempelvis. Det hade vi inte då.
Men om vi återigen går tillbaka hur de här tankarna uppstår, har inte då andra världskriget och sen rekordåren med den tillväxt som kom, ger inte den politiken ett ganska starkt mandat och momentum att försöka fixa till saker? För det går ju ganska bra och vi blir ju rikare ändå och vi vann ju kriget. Och man hade inte funderat så mycket kring gränser utan lät politiken göra det den kunde, och då växte den snabbt helt enkelt.
Ja, men absolut, och det finns ju en debatt på 40-talet som handlar mycket om det här, om de krigsregleringar som man har haft ska då gå in i fredstid, och det är då det man kallar för, som blir planhushållningsdebatten och 1948 års val där då det socialdemokratiska efterkrigsprogrammet som är ännu mer planstyrande då åker på däng. Men det är klart att du har ju rätt i det att det är ju, ekonomin rullar ju på väldigt snabbt under de här åren, så att det finns ju inga strukturella problem genom det här som är då uppenbara. Och politiken försöker lösa problem i takt med att de uppstår. Men det råder ju det. Tittar man på den bredare ekonomisk-politiska området så råder det ju. Det råder ju ganska stor konsensus om att statens uppgift är att bedriva en traditionell keynesiansk politik och så vidare. Det bör ju först ifrågasättas nästan på 80-talet om det är.
Det gjorde ju även borgerliga regeringar.
Ja, men även borgerliga regeringar. Och det är även borgerliga partier i opposition i början på 70-talet kritiseras ju den socialdemokratiska regeringen ganska hårt från alla de tre borgerliga partierna för att bedriva en för restriktiv politik, det man kan för svångremspolitik och så här. Så att det är absolut inte att det finns en stor kritik mot det här. Men det börjar ju då under 60-talet knakar de här systemen och det uppstår då problem. Ett exempel är ju då, skulle jag säga, kapitalmarknaderna där. Det är ju det område där staten har en väldigt dominerande roll och där mycket av de regleringar som införs under kriget då blir kvar och skärps. Och man styr kapitalmarknaden i hög grad mot politiskt prioriterade områden. Så det är framförallt bostadsinvesteringar, men en del offentliga investeringar. Så att det privata näringslivets kapitalförsörjning är ju det som tar stryk. Och detta skulle jag säga är en viktig förklaring till att vi under under ett antal decennier har väldigt få svenska företag som går från att vara helt nystartat till att bli riktigt stora. Alltså mellan krigsslutet och 90-talet så är det väl praktiskt bara två företag, IKEA och Hennes & Mauritz, som lyckas göra detta. För du kan inte, det är väldigt svårt att ha en affärsidé och säga att ja, men jag kommer förlora pengar här. Jag måste göra en investering och det här kommer ta 10 år innan vi börjar tjäna pengar. Det är väldigt svårt att låna pengar på en sån affärsidé.
Och det är ju två konsumentföretag som inte har liksom jättetung industriell verksamhet heller som kräver stora...
Nej, jag tror att det är... Hennes & Mauritz är intressant för att man börsintroduceras ju 1974 då man också gör en nyemission. Jag vet inte riktigt hur det fungerar och vad det betyder, men du har ju rätt i det att de har ju... Jag skulle gissa att de båda två har positiva kassaflöden väldigt tidigt. Så de kan växa försiktigt. Och, det, och vid den här tiden så är ju idag så skulle ju en kanske en detaljhandelskedja behöva etablera sig ganska snabbt på många marknader. Och då växer de ju gradvis. De öppnar liksom något varuhus då och då och gör en internationell expansion och sådär.
En intressant del i boken, det är ju när du beskriver då hur staten börjar föra en mer aktiv näringspolitik på 60-talet. Dels för att staten anses vara en mer rationell aktör för näringslivet. De kan sköta näringar bättre än näringslivet själv. Och dels för att det knakar lite. Sverige blir mer konkurrensutsatt och så vidare. Och då är det, ja, staten växer till och tar en större roll där helt enkelt.
Jag tycker att det där är en intressant historia som också har bäring på mycket av den debatt som förs idag. Det finns ju förslag om att man ska etablera en ny statlig investeringsbank och sådär. Och det här är vad man gör i slutet av 1960-talet. Lång historia lite kort, så 1966 är ett motgångsval för Socialdemokraterna och man är orolig för att man kommer förlora regeringsmakten 68 och slutsatsen är det att man behöver göra en politisk offensiv. Och en del av den politiska offensiven är den här nya näringspolitiken som den kallas. Och den består av flera olika delar. Det ena är att man etablerar ett nytt industridepartement som då leds av den nya stjärnan Krister Wickman som då spås en lysande framtid i Socialdemokraterna. Man etablerar Statsföretag AB som i Wickman gör något uttalande om att ja, men staten bör ungefär äga 25% av näringslivet, bara nu hittar den siffran. Och så Sveriges investeringsbank som är då det andra så att säga vehicle till detta. Och det som man slås av tycker jag när man tittar på det här, det är att det är en fantastisk idé och det låter väldigt bra, men det är väldigt oklart vad de här verksamheterna ska ägna sig åt. Det finns en bok som SNS gav ut på ibland på 90-talet som handlar om statligt eller långt på 90-talet, som handlar om statligt företagande där man beskriver hur Statsföretag under sina första år genomgår en storm- und drang-period. Alltså det är liksom, man söker sin, det är som en tysk poet som söker sin existentiella idé. För man vet inte riktigt vad man ska göra och sådär. Och sen blir ju statsföretag får ju sitt ärende tillsänt sen under 70-talet genom industrikrisen och blir ju så att säga en väldigt central aktör för att hålla sysselsättningen i krisnäringar uppe och sådär. Investeringsbanken är ju en ännu mer intressant aktör. Där är ju väldigt oklart vad man gör förutom att förlora pengar. Där blir ju Harry Schein blir ju sen vd för investeringsbanken i början på 80-talet. Och han skriver väldigt, väldigt roligt om detta, om hur de under de första 15 åren förlorar. Man betalar ingen skatt, man ger ingen utdelning, man förlorar 60% av sitt kapital under de första 15 åren innan han själv kommer in. Sen kommer Schein in och Schein har ju gjort sin förmögenhet som företagare innan han kommer in i filmbranschen. Det är ju en mycket driven affärsman. Och han inser ju att den här investeringsbanken har ju då fördelar gentemot affärsbankerna för att den är inte föremål för samma myndighetstillsyn riktigt. Och den får också äga aktier, vilket ju då äga företag och liksom bedriva verksamhet liksom, som bankerna då var reglerade och fortfarande reglerade för att göra. Så att han börjar driva detta som det är ju som ett modernt riskkapitalbolag, fast det är staten som äger. Och man fjärmar ju sig allt längre från den här ursprungliga idén som är formulerad på 60-talet om vad den här investeringsbanken ska göra.
Var det då man skulle bärga någon spanska guldgaloner eller vad det var?
Ja, det är ju crescendot då när Harry Schein leder ett konsortium av svenska företag som ska bärga den spanska galjonen San Jose som 1708 har förlist utanför Colombias kust med en enorm guldskatt. Så den ligger på 1000 meters djup. Och, så att man, han åker till Colombia och förhandlar med den colombianska regeringen då för, och Sveriges investeringsbanks vägnar då för att få, ja, få rätten att bärga det här. Och som han själv konstaterar att ja, det kan man ju ha synpunkter på, men hade vi fått göra det hade vi kunnat tjäna rysligt mycket pengar. Och
fick du upp den någon gång? Eller?
Den ligger kvar, så att om vi får en ny investeringsbank så kanske det är en uppgift som den, om nu Damberg och Andersson får som de vill, så har de fortfarande möjlighet att...
Men den här, ska vi kalla den aktiva näringspolitiken och statliga agerande, ska man se det som något slags socialiseringssträvande i klass med planhushållningsidén eller löntagarfonderna, eller är det ett eget djur så att säga? Hur ska vi förstå det?
Men jag skulle nog säga att det är ett eget djur, och det som också finns i bakgrunden här under hela den här perioden, det är ju, ska man säga, socialdemokratins ambivalens inför socialismen. Alltså just i meningen statligt ägande och socialisering. Och det där är ju en jättelång historia som går tillbaka redan till 20-talet, när man då inrättar den här socialiseringsnämnden som då ska utreda huruvida man ska socialisera. Den tillsätts ju 1920 och får Rickard Sander som ordförande och arbetar då i 16 år. Så att det är ju liksom en mycket, mycket skicklig utredningsbegravning av den här frågan under lång tid. Och sen dyker den ju upp i vissa tillfällen, men partiledningen är ju uppenbart också på 70-talet rädd för den här frågan. Alltså det är ju från LO löntagarfonderna kommer, det är från LO förslagen om marksocialisering kommer. Och partiledningen har ju svårt att hantera detta. Men den här industripolitiken och näringspolitiken som etablerats på 60-talet, den har en lite annan logik, för att den handlar om att, handlar ju som du säger, att näringslivet uppfattas som konservativt och liksom bevarande och har inte förmågan att genomföra de här stora centraliserade greppen och har heller inte överblicken över hela samhället på det sättet politiken har. Och det här är ju också vid en tid då den här stora statens roll för att etablera nya teknologier eller nya industrier är väldigt stark i hela Västeuropa. Och man, i några av de här propositionerna så beskriver man då entusiastiskt om, man skriver om Frankrike och även Storbritannien har ju sina flerårsplaner för ekonomin som är då fastställda av regeringen. Och det är ju då Concorde-projektet etableras, och man har massa sådana här stora industriprojekt. Och det här gillar man ju, och man tror ju mycket på det här. Och det finns ju också ett svenskt exempel med sånt, det är ju atomkraften. Atomkraften är ju en del av det partiprogram Socialdemokraterna antar 1960. Då är ju atomkraften inskrivet i partiprogrammet.
För det är ju så att säga, ska vi kalla det en offensiv del. Men det finns ju också en defensiv del, så att vidare att vissa delar av sektorer av industrin drabbas ju väldigt hårt under 70-talet. Varvsindustrin är ju jättekänd, tekoindustrin och något annat. Så här. Och där går ju staten in som någon sorts... Man försöker hjälpa dem att rationalisera, man försöker hitta någonting att på något sätt så ska vi ha kvar det här. Ja, det är väl lite en annan sak. Men vilken roll spelar den politiken?
Den drivs ju av andra, den drivs ju framförallt av rädsla för att sysselsättningen ska gå ner och att arbetslösheten ska öka, och det tycker jag
hänger de ihop, de här två, eller?
Ja, men de gör, det blir ju att statsföretag finns och att staten är så att säga en aktör i näringslivet, det gör ju att kanske steget blir något kortare. Men jag skulle nog säga att, och det märker man också när det blir regeringsskiften 1976, då är ju rädslan för att arbetslösheten ska öka är väldigt, väldigt stark. För att det har varit det centrala socialdemokratiska argumentet mot maktskifte i decennier har varit att om borgarna får ta över så kommer arbetslösheten att stiga. Mm.
Och här finns ju ändå levande minnen från 30-talet fortfarande.
Ja, men absolut. Så att det ska man ha klart för sig. Att det är, precis, man har med depressionen och den beskrivning av hur Socialdemokraterna på 30-talet räddade Sverige ur depressionen är ju oerhört stark då vid den här tiden. Och ja, det är ju därför också då Per Ahlmark blir ju arbetsmarknadsminister, just av det skälet att det är liksom, arbetsmarknaden är så viktig, så att han som en av tre partiledare sätter sig liksom i arbetsmarknadsdepartementet 1976. Men som sagt, vad det är, och sen är det som du säger, att det är klart att över tid sker det någon sorts, det sker en avveckling och en rationalisering, men det kostar enorma mycket pengar. Plus det att näringspolitik, idén med industri och näringspolitik på 60-talet är ju att staten ska vara så att säga drivkraften för strukturomvandling och produktivitetsutveckling. Här binds ju stora resurser, inte minst arbetskraft, i icke-produktiv verksamhet under lång tid. Och så. Mm.
Vi ska gå vidare. Det är väldigt intressant att prata om. Men vi ska prata lite om den stora vändningen då. Det finns ju några väldigt välkända faktorer som ofta lyfts upp varför de här liberala reformerna ändå tycker kommer till skott. Jag tänkte bara höra vad du tycker. Det paradigmskiftet som sker inom nationalekonomin, hur viktigt var det? Är det överskattat eller är det så viktigt som det ibland framställs?
Jag tror att att den akademiska debatten spelar roll. Det som händer, det hände i början på 80-talet och sådär. Där, som jag tolkar det också är lite kopplat till problemen i de övergripande problemen i ekonomin. Att den här traditionella keynesianska politiken funkar inte riktigt. Och det gör att man flyttar fokus, som jag försöker skriva i bok, man flyttar fokus från makroekonomi till mikroekonomi. Det blir viktigt hur marknader fungerar. Det har inte riktigt varit centralt tidigare, utan det är liksom statens uppgift är att vrida på de stora rattarna. Sen hur en produktmarknad eller en arbetsmarknad fungerar är inte lika viktigt. Och den förändringen är ju akademisk och pågår väl under ganska lång tid. Och den spelar ju roll också för svensk debatt. Man kan väl diskutera hur mycket, men det är klart att det är viktigt. Och det är också viktigt vad som händer i andra länder när det här... Det tror jag nästan är ännu viktigare liksom, när det här implementeras i USA och i Storbritannien då framförallt. Att det ändå det får genomslag på bredden också i Sverige.
Den marknadsliberala opinionsbildningen från näringslivets sida med alltid med berömda hemliga PM och sånt där, överskattat eller så viktigt som det ibland framställs?
Jag har en bra fråga. Jag skulle nog säga att det är viktigt. Och sen... Men samtidigt är det så att opinionen i landet är ju ändå rimligt positivt inställd till företagande och till marknadsekonomi och privat ägande. Man fångar upp så att säga, en opinion som redan finns. Men det spelar ju roll, alltså löntagarfondsfrågan spelar ju väldigt stor roll, både det man gör och också mobilisering kring de här idéerna i bredare mening. Och sen är man ju en del av en problembeskrivning. Alltså man lyfter fram alltså de här marknaderna som inte fungerar och behovet av att genomföra olika liberaliseringar. Så att man för in internationella erfarenheter och sådär. Och det spelar ju roll politiskt. Det spelar politisk roll för borgerligheten och för den politik som man då framförallt driver efter 1991. Men det spelar också roll för socialdemokratin. Mm.
Kjell-Olof Feldt och den så kallade kanslihushögern, överskattat eller så viktigt som det ibland framställs?
Nej, men det tror jag också är viktigt. Det är ju, jag har skrivit en hel del intressant om hur Socialdemokraterna hanterar sin oppositionstid. Och Feldt är väl själv inne på det, att de första tre åren, 76-79, jag vet inte, det känns som man uppfattar det som en sorts förlängd kaffepaus. Det är ju en anomali i det långa socialdemokratiska regerandet. Så att man gör ingen riktig hemläxa. Men efter 79 då, när man förlorar igen, så börjar man ju se över politiken och titta på om det kan kallas för kanslihushöger och sådär. Men det är ju då man tar fram då den här tredje vägens politik, som då innehåller en del andra delar. Men när Feldt beskriver det här själv så pratar han ju också om hur marknader fungerar. Den stora idén är ju att man kan inte spara sig ur krisen, utan man måste stärka exportindustrins lönsamhet med den här jättedevalveringen för att få igång investeringarna och få bättre produktivitet. Och sen ska staten då hålla tillbaka finanspolitiken, och man ska liksom se till att lönerna inte stiger för kraftigt. Och det där visar ju sig över tid inte riktigt, riktigt hålla. Men när Feldt pratar om detta så säger han ju också att det är viktigt också att hur marknader fungerar. Och att det, liksom, att det finns en del gjort redan under den borgerliga tiden som man då tagit med sig in. Men att det, så att jag skulle nog säga att det där, att den spelar roll, men inte heller de har ju någon grand master plan, utan det är ju, om man tittar på kreditavregleringen, så är det finns ju det här novemberbeslutet då, som då är från 85, som då uppfattas som oerhört och avgörande. Och det är ju ett jättestort beslut, men det föregås ju av andra beslut och är resultatet av andra beslut. Och, är, så att det, och det följs av ytterligare beslut, så att det är ju också en löpande kedja av olika beslut som fattas. Men det spelar, jag tror att det är klart att de spelar roll, för att det är mycket av... den viktigaste sak som händer är, skulle jag säga, i finansmarknaden och avregleringen och normaliseringen av finansmarknadens roll över tid i ekonomin. Och där spelar de ju en väldigt stor roll.
Mm. Man ska väl vara lite försiktig här, som alltid när man behandlar historia. Vi talar ju om en 25-årig period, nästan längre, av som naturligtvis är uppdelad i enskilda arbetstagare för de som deltar. De ser ju inte vad vi ser, för vi ser en sorterad eftervärld, så att säga. För de var ju inte världen sorterad än. Finns det några andra starka, viktiga faktorer som du tror spelar en stor roll som vi kanske inte pratat lika mycket om traditionellt?
Men jag tror att det har ju pratats ganska mycket om detta och har ju blivit en lite grann av en politisk strid kring hur i vilken utsträckning medborgarna uppfattar bristande tillgänglighet och valfrihet som ett stort skäl. Men man ska ha klart för sig att många av de här marknaderna har ju stora tillgänglighetsproblem. Alltså jag går igenom pressklipp från bilprovningen då, från 60-talet och framåt. Och det är i princip varje år så är det artiklar som handlar om att det är flera veckors kö för att få en besiktningstid. Och folk får tillbringa en halv dag för att besiktiga bilen. Och inte minst, det här är ju plågsamt för vanliga bilägare. Men det är ju åkerier och droskägare som får körförbud på sina bilar för att bilprovningen inte hänger med. Så att den problematiken spelar ju roll. Jag skriver det något schablonmässigt att man kan få vänta timmar på att få en taxi, veckor för att få en besiktningstid och månader för att få en telefon. Alltså det är liksom den här kösamhället tror jag är spännande. Men det är klart, det finns ju man har ju vant sig vid det där. Man kan ju inte riktigt jämföra med någonting annat, men det är det man lite grann kan börja göra på 70-80. För folk ser ju det att privata verksamheter har inte riktigt den här problematiken. Och man kan kanske inte jämföra bilprovning med ICA-butiker, men det är liksom, jag har inga problem med tillgänglighet när jag ska göra andra saker. Men just på det här området så är där staten ansvarig, så är det. Och det gäller ju också vård, skola och omsorg, där det här ganska utslitna citatet från maktutredningen då från 1990 tror jag ändå fångar ganska mycket det här, känslan av vanmakt inför de här monolitiska välfärdssystemen. Och jag tror att det spelar roll, och vi har också svårare att förhålla oss till det eftersom mycket av det här ligger nu ganska långt bort och det är få som har... Jag pratar med mina barn om taxi var god dröj. Det är ju science fiction eller liksom, eller ancient history.
Men du och jag kan berätta, ty vi var med. Nej, men ja, det är intressant för det här som ändå framställs... Jag har inte sett det så mycket, men att det framställs... Jag känner ju ändå att det framställs mer eller mindre som en kupp. Sture Eskilsson skrev sitt PM och dagen efter var Sverige nyliberal helvete ungefär. Jag vill minnas min barndom på 80-talet. Jag var ju lite barndom, men jag tycker man kan titta på liksom diskutabelprogram på TV3, man kan titta på Lars Thunbjörks bilder, man kan tänka på hur man klagade på kö och krångel Sverige, man kan läsa Gitz Olssons gamla kosserier och sådär. Ett stort missnöje finns ju där, ja. Mycket som liksom, och man har samtidigt folk som börjar spreta mer och mer åt alla håll, och man åker utomlands och man smugglar sprit och man bränner hem. Alltså det finns ju det liksom. Så ja. Jag skulle säga att den folkliga förankringen kring att, vad ska man säga, att folket vaknar till liv på sätt liksom, börjar göra saker och är ganska glada över de förändringar som sker. Och i många fall driver fram dem själv också, känner jag.
Ja, och det, men så är det ju. Folk smugglar, det är till och med så att det är en partiledare som åker fast i tullen med en telefon han köpt utomlands.
Och det vanligaste liksom, Expressen-storyn, det är ju att någon är förbannad på staten som blivit dåligt behandlad. Liksom, och Pudas ligger där i sin... Alltså, nej, men det finns massor av exempel på det här. Ja. Gatumusikanter får inte spela i tunnelbanan ens och sånt där. Liksom.
Ja, men det finns ett missnöje med det där, och det finns ju också, det avspeglas ju i såna här valundersökningar. Redan 1976 så är ju byråkratisering ett viktigt skäl då för att folk vill ha regeringsskift och så. Men så att det är ju alldeles korrekt att det finns. Men vad jag menar är att du minns, jag menar, vi minns det här, men jag tror att det håller ju på att klinga av. Det är inte så att vi sitter här på ålderdomshemmet och berättar hur det var förr i tiden, men det är ju ändå, det börjar ju bli, det är 4 decennier sedan och sådär, och det blir... det blir liksom lite liksom abstrakt. Det är väl det som många har påpekat. Jag menar, om man tar Sveriges populäraste film från den här tiden, Sällskapsresan, där är ju själva storylinen handlar ju om en valutaaffär som är framstår som tämligen helt obegriplig idag.
Fast lagarna mot penningtvätt är ju ändå rätt hårda.
Ja, men så är det. Men det är liksom, det är inte så att du behöver inte hitta någon som smugglar pengar för att köpa ett hus i Spanien.
Du går igenom en rad branscher i böckerna, många är välkända, vi har varit inne på dem också. Jag tycker ändå, du har nämnt lite om järnvägen, den tycker jag är intressant, för det är ju en ofta ifrågasatt satt avreglering från vänster idag, att man avreglerar och det är därför tågen inte går idag, och det är därför det är spårfel och vagnfel och sånt där. Ja, kan du kort gå igenom den järnvägshistorien, för det handlar ju rätt mycket pengar också.
Men som jag sa så är den, jag tycker att den röda tråden i detta, det är SJs dålig ekonomi, och det driver fram då ett antal beslut som då får stora konsekvenser. Det sker exempelvis en regionalisering av järnvägen som låg på 70-80-talet, i och med att jag tror att SJ vill lägga ner trafiken mellan Lund och Malmö. Och det framstår idag som det, mig som bor i Skåne, så framstår det som helt galet. Men, och då kliver då kommunpolitikerna in och tar en roll då i den regionala trafiken. Så det är en sån sak. Och man den här uppdelningen mellan trafiken och infrastrukturen som sker liksom en annan. Och det finns ju en Sveriges ledande expert på detta, en som heter Gunnar Alexandersson. Han jag tror att hans avhandling heter an accidental deregulation. Alltså det är saker som följer på varandra. Men man ska ju också ha klart för sig att det här med punktlighet och så. Vi kan ju klaga över, jag menar, jag åkte tåg från Malmö till Stockholm här i förrgår. Vi var 115 minuter försenade, och det är klart att det är ett problem. Men vissa år på 70-talet är punktligheten nere mot 50% i järnvägen. Alltså järnvägen är ett krisfenomen under väldigt lång tid. Men sedan avreglering, och det finns ju många, många olika faktorer som spelar roll. Det är ju inte en enskild del som förklarar hur resemönster förändras. Men järnvägstrafiken har ju ökat väldigt, väldigt kraftigt.
Men framförallt det, och som du säger, man ska lägga ner järnvägstrafiken mellan Malmö och Lund, som är en av de mest trafikerade sträckorna i Sverige, där man då byggt fyrspår nu för att få plats med allting. Samma sak i Stockholm, hade vi Hörjelöverenskommelsen då Stockholms läns landsting nybildat då tog över då från SJ och började köra pendeltåg istället och ha mycket större utbud.
Då trodde man väl att bussen skulle ta över mycket av det där det är mycket sån här, så att järnvägen har ju utvecklats enormt de senaste decennierna. Men däremot inrikesflyget är ett döende fenomen närmast.
En fråga, de stora avregleringarna som aldrig blev av, det är ju inte ämnet för din bok, men du måste fundera på det själv. Tänk framförallt på hyresmarknaden för bostäder. Varför blev det aldrig?
Ja, men det är en bra fråga. Det är ju man är ju nära att göra detta i slutet på 60-talet. Alltså historien är väl att det är framskrivet propositioner i princip i Finansdepartementet. Men av taktiska skäl då så kliver Folkpartiet in i den här frågan. Och då så säger Socialdemokraterna, då skiter vi i det. Och så blir inte avregleringen av. Och sen under 70-talet har man ganska mycket andra såna här frågor. Alltså det är en defensiv i bostadspolitiken generellt, alltså man har där liksom marksocialiseringsfrågan och man har, alltså de här frågorna är och trycket på att göra detta är inte så starkt, och sen så blir det, jag vet inte, alltså en förklaring är ju att det är en väldigt kontroversiell fråga, för att man vet inte riktigt, man kan ge en bild av att man inte vet riktigt vad som kommer att hända eller att det kommer leda till kraftigt höjda hyror. Det har varit ett effektivt demoraliserande och demobiliserande vapen i händerna på framförallt vänstern och Socialdemokraterna. Och jag tror att en sån avreglering skulle behöva göras kanske bredare politiskt.
En annan sak jag kommer att tänka på, inte heller något i den där boken, men det sker ju också en påreglering samtidigt nu när du nämnde det här med bostäder. Att vi får en ny plan- och bygglag och lagar kring riksintressen och miljöprövningar och sådär. Det är ju en regelbörda som har växt, och det är ju någonting man pratar om idag, att den har växt sig helt okontrollerat. Den sker ju samtidigt som avregleringen sker på annat håll. Jag vet inte om du har några reflektioner om det. Det har varit lite i skymundan.
Nej, och den sker ju, den är ju mer... Den är ju, i den meningen så är den är ju väldigt påtaglig, men samtidigt så sträcker den sig på ett annat sätt över de här marknaderna. Det är inte en reglering av marknaden, utan en reglering av miljötillstånd och såna här saker. Och det är ju, varje sånt steg ju, kan ju vara lätt att motivera, men när de travas på varandra så blir det ju uppenbart att det är en ny form av reglering som är problemet, för det är ett annat regelkrångel än vad det var på
70. Men nog så viktigt skulle jag säga, tror jag, för många branscher.
Absolut.
Men om vi återgår då till frågan av kontroll. Vad lär oss de här många exemplen du har från tidperioden? När kan och bör politiken ha kontroll, och när gäller motsatsen, och hur ska man veta skillnaden?
Ja, men jag försöker göra den här distinktionen mellan kontroll och ordning. För att det vi önskar, som både medborgare och näringslivet önskar, det är ju att det råder någon form av överblickbarhet och ordning i samhället. Det är ju ett önskvärt mål. Men att kontrollera saker och ting och bestämma saker och ting centralt för att uppnå ordning, den kopplingen är inte, tycker jag, blir väldigt tydlig, att den finns inte riktigt under den här perioden, utan det råder ju inte ordning, utan man försöker ha kontrollen och man får inte ordning. Så jag tycker att det är en viktig slutsats. Också det här att vad vi uppnår under den här perioden, det är ändå en lite bättre strukturerad politik, att staten har... Alltså, statens roll i samhället är mer ordnad och mindre kletig och mindre adokratisk än vad den var på 70-talet. Och det tycker jag också är en viktig lärdom, att politiken ska stå för reglerna, ska stå för tillsynen, men att den ska inte vara insyltad i verksamheterna, för att det är den inte skaffad att göra, utan politikens uppgift är att vara... Jag var den som sätter upp strukturen av spelreglerna. Det tycker jag är en viktig slutsats av den här boken.
Men det är ju inte alla som håller med om det idag.
Nej, det är det ju inte. Och det finns ju en del argument som jag tycker är viktigt att ta till sig i den här debatten. Det rör ju att vi befinner oss i en annan... Vi befinner oss i en delvis annan säkerhetspolitisk situation, så att säga. Vad måste staten ha kontroll över? Är det rimligt att privata intressen kan äga viss typ av infrastruktur och såna här saker? Det tycker jag är en fullt legitim diskussion att ha. Men då är det ju inte statens lysande roll som företagare eller som organisatör av detta som är det viktiga, utan då är det ju andra intressen som är viktiga. Det tycker jag. Och sen visst, alla de här marknaderna som jag pekar på, just av det skälet att det fanns ju ingen grand master plan för vad man skulle göra. Det innebär att det uppstår ju problem. Man måste vårda regleringar, man måste fortsätta arbeta med regelverket. Så är det ju på taxiområdet, så är det man har varit tvungen att införa nya regler kring transparens och såna här saker för att det är liksom för att få marknaden att fungera bättre. Inom vårdskola och omsorg finns det massvis av saker som har behövts hanteras efter hand, och säkert fler saker som kommer att behöva hanteras efterhand. Så att vi lever ju inte en perfekt värld, och därför är inget av det här heller perfekt, utan politiken måste ju se till att fortsätta att vårda det fungerande regelverket.
Jag tänker det finns en demokratisk aspekt här också som handlar om maktdelning och pluralism i ett samhälle, alltså hur makt är fördelad och vilka roller olika institutioner med olika maktbaser har. Tänker du så också?
Ja, till del. Jag menar, det är ju... Debatten kring välfärden är ju väldigt intressant i den delen, för att den handlar ju mycket om det. Vem är det som ska bestämma? Är det individen som ska råda över över sin äldrevård och sin skolgång och så vidare, eller är det politiken? Och där är ju ofta det politiska argumentet är ju då att ja, men vi behöver enhetlighet av jämlikhetsskäl. Så att det är en fråga om makt i hög grad. Och det är klart att det handlar ju om vilken syn man har på generellt på politikens roll i samhället. Man kan ju få intryck av att politiken inte får eller kan bestämma över en marknad, att det skulle utgöra någon sorts demokratiskt problem, och det håller jag ju inte med om naturligtvis, utan jag tycker att det är politikens roll. Det är inte så att det blir mer demokratiskt för att regeringen bestämmer vem som ska få bedriva telefoniverksamhet eller vem som ska få bedriva bilbesiktning.
Jag tänker så här, har inte staten ibland lyckats ganska väl? Vi pratar om de här rekordåren och sådana här. Man kan ta Manhattan-projektet och månlandningen, så här stora satsningar då man hade kontrollen över det liksom och sånt. Eller är det bara undantag som bekräftar regeln?
Nej, men vi har ju även i Sverige så är det ju, vi har inte åkt till månen ännu, vare sig statlig eller privat regi, men vi, i Sverige har vi ju nära samarbeten mellan stora, tunga, statliga monopolverksamheter och privata företag som onekligen leder till att vi ligger i teknisk och kommersiell framkant. Det gäller ju på telefonområdet. Ericsson är ju, så vitt jag förstår, så Ericsson är ju ett av de få bolag som tar sig igenom de här stora teknikskiftena inom telefonin och går liksom in i den digitala eran med AXE-växlar och såna här saker. Och det är ju, finns ju ett samarbete med Televerket där som är viktigt. ASEAs relation till Vattenfall är också, så att man bygger ledningar som är i världsklass och som sen då utgör svensk export. Så att det går ju att hävda att vi har haft nytta och glädje av det här, men vi vet ju inte heller vad som hade varit alternativet om vi hade haft pluralism och konkurrens. Men det är klart att om man bestämmer sig för såna här riktigt, riktigt stora projekt, men jag vet inte riktigt vad det skulle kunna tänkas vara. Vad är motsvarigheten till en månlandning idag?
Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Men det är möjligt att det dyker upp.
Ja.
En fråga. Just friskolesystemet är ju föremål för stor debatt. Det är ju den delen av 90-talsreformerna som nästan möter hårdast kritik idag. Även från borgerligt håll. Vi har pratat om det mycket ofta här i podden. Vad tänker du om den delen specifikt? Blev det bra?
Ja, men jag tycker att det är värt att diskutera. Jag tycker att det, som jag sa tidigare, att det finns säkert skäl att skruva vidare på regleringar. Det finns skäl att skruva också på det som inte rör friskolesystemet, betygssystem och såna här saker som... Men generellt sett så om man tittar på de problem som fanns för 40 år sedan med människors känsla av vanmakt inför de monopoliserade systemen och efterfrågan på valfrihet, så har ju det tillfredsställts. Och det har ju också, vilket jag tycker inte riktigt framgår i debatten, att skälet till att det finns valfrihet är att det finns vinstdrivande företag. Alltså man kan tycka illa om det där, men det är ett väldigt vanligt, det är ingen som argumenterar längre, eller få argumenterar längre mot valfrihet i skolan. Alltså alla vill ha valfrihet, och det är liksom, man försöker framställa det som att det är fullständigt självklart, det är ingen som ifrågasätter det. Ja, fast problemet är att om du förbjuder dem som i väldigt hög utsträckning möjliggör den här valfriheten, så kommer det bli svårt att ha valfrihet. Ja, men vi hade ju friskolor eller fristående skolor även på 70-talet, men de var ju väldigt, väldigt få. Och det var stiftelseägda skolor eller föreningsdrivna skolor och så vidare, som då har haft och har ett svagt incitament att växa. Det finns ju många jättebra skolor som förblir små för att de vill vara små. Men däremot mycket av valfriheten då tillfredsställs eller erbjuds av då de här förhatliga skolkoncernerna.
Du skriver i ett av de avslutande kapitlen att i svensk debatt beskrivs inte sällan, men i vaga termer, 1970- och 80-talet som enklare, stabilare och mer förutsägbara än de tider vi lever idag. Så är det ju. Men nostalgi har vi väl alltid haft för tiden 30-40 år tillbaka, tiden av den enklare än att vi själva var barn då.
Ja, men lite så är det väl. Så att jag... Ja, men jag är lite äldre än vad du är, så jag minns ju 70-talet, men det var ju inte, alltså, man tänkte väl inte så mycket på det här, men det var just den här känslan att vi befann oss i någon sorts ständig ekonomisk kris var ändå att det var först på 80-talet man insåg att ja, men, okay, men ekonomin kan då fungera bra, eller bättre.
Men liksom nostalgin som politiskt argument eller politiskt projekt, hur ska man bemöta den, tycker du?
Ja, men jag tycker man ska bemöta det genom att ha en seriös historisk diskussion om hur det egentligen var. Och det är väl delvis det jag försöker göra med den här boken, att beskriva hur fungerade de här marknaderna på den tiden då man då anser sig ha haft kontroll. Alltså, vad har vi för något, vad är argumentet för den här nostalgin? Och jag tycker att de som argumenterar för att ta tillbaka kontrollen väldigt sällan tar den diskussionen.
Alltså det är frågorna så mycket.
Nej, de får inte göra frågan, men vad är det? Och oftast viftas det bort då som ja, men det där är bara skrämselpropaganda och det här är bara snack om DDR-Sverige och sådär. Ja, men på den tiden så hade man den här typen av problem på de här marknaderna beroende på att staten hade den här rollen. Och vad är det ni tänker göra? Och då blir det också, den här nostalgin kombineras också med den här vagheten, och det känner jag tycker det liknar mycket den här 60-talsdebatten om vad ska industripolitiken göra. Ja, det blir aldrig riktigt tydligt och aldrig riktigt konkret. Man måste försöka få den här debatten att bli mer handfast och mer konkret.
Tänker jag att det finns viss logik, för vi har ju liksom i 25 års tid skrattat åt DDR i Sverige och alla vi 70-talister som pratade om att vi hade bara Flårskölj och en tv-kanal och allt var elände och tjeckiska dockfilmer. Det är ju ganska tjatigt efter 25 år.
Ja, men det är det.
Så då är det så här att ja, men då sker en vändning automatiskt. Vi kanske skulle ha slutat raljera och kanske pratat lite mer om, ja, men som du försöker göra, för att be folk specificera sig lite mer. Vad är det egentligen man vill återvända till? För det gäller ju ganska brett inom politiken idag att man ser mycket saker som var så mycket bättre förr. Alltså, både till höger och vänster tycker jag man stöter på det. Men jag tror att dåligt minne här är en viktig bidragande orsak. Folk borde läsa lite mer gamla tidningar kanske.
Ja, men lite så är det. Men vi borde, det har gått fel. Man tar apoteket så här, och det är väldigt lätt att raljera över det, men Det är ju nästan otänkbart att det är inte länge sedan det fanns ett nattöppet apotek i hela Sverige.
Ja, eller ett söndagsöppet nästan.
Apoteket ska ge sig in och modernisera sig. De börjar ju med näthandel då på 00-talet, och de har ju då, jag tror att de gör 100 försändelser eller något liknande liksom i månaden. Alltså det. Och nu är ju 20% tror jag av apoteksmarknaden ju e-handel. Så det är e-handel. Och det är klart att det har att göra med en teknisk utveckling som också ligger på många av de här marknaderna. Att det har hänt andra saker som också påverkar.
Mm. Den här nostalgin, apropå apoteket, kan ju slå fel ibland. Jag såg Ali Esbati twittra för några år sedan att han har varit inne på apoteket, så var han jätteupprörd, för de hade till och med börjat sälja senap nu där. Vad är det egentligen som har hänt med apoteket? Och då fick folk förklara att ja,
det var vad man gjorde.
Det var det enda produkten för
det. Ja, det finns väl också såna här andra myter. Det var på apoteket man kunde köpa olivolja, så att det påstås att de här tidiga italienska invandrarna på 50-talet att de gick till apoteket för att få tag på olivolja.
Så var det. Ja, din bok, vi ska upprepa namnet. Mindre kontroll, mer ordning, svenska liberalisering under 3 decennier. Den är ute nu.
Ja, den går att beställa från Timbro, så att gör gärna det. Och
läs på och bli lite mer kunnig innan ni blir nostalgiska inför, allt för nostalgiska inför den gamla tiden. Stort tack Fredrik Johansson för att du gästade på den idag. Tack så mycket.
Tack själv.
Ska avsluta som vanligt med att påminna om ett bra erbjudande till er poddlyssnare. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Det gör ni genom att gå in på svd.se/testa-ledare och beställ där. Då får man 2 månader helt gratis, och då ingår tillgång till samtliga artiklar förstås på svd.se och tillgång till samtliga poddar. Dessutom får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testa-ledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Renius. Jag heter Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.